When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Sanna, jag kanske inte kommer kunna umgås så mycket med dig längre.
Vadå då?
Nej, men inte de närmaste veckorna, för att nu ska jag få fixa uteplatsen på min nya balkong.
Så jävla härligt. Varför ska du inte kunna umgås med dig för det? Det är ju så att jag kommer att bosätta mig på den där balkongen. Det vet vi alla. Det är det bästa jag vet. Balkongliv.
Drömma sig bort via en balkong. Liksom, hur fantastiskt är inte det?
Det fina i kråksången, det är att vi denna vecka sponsras av inga mindre än Rusta, som har allt du kan önska för att fixa just på din balkong.
Och jag har nu bytt parasol. Jag bytte till Goa den här veckan. Det är alltid bra att två, för du vet när regnet kommer, så man måste vara lite förberedd. Jag har också köpt en liten soffa som heter Villa Stad.
Ja, och vet du, någonting som är så urmysigt att ha på just en balkong, det är trall. Alltså sådana plattor, klickplattor som man gör, så får man liksom ett trägolv på balkongen. Och också jättegulligt att ha en liten matta. Alltså de har ju så fina balkongmattor av olika slag. Det är ju jättefina mönster.
Sen ska jag faktiskt förverkliga en dröm jag länge haft.
Vad är det då?
En hängstol. Hängstolen Sorrento. Ska jag sitta där och snurra lite? Det är bra för mig, jag som blir så lätt rasslig. Ska jag snurra runt lite där? Bra för barnen också.
Det kommer bli så mysigt. Ja, jag vet. En annan grej som jag tycker är lite underskattad, som man verkligen kan piffa och göra så mycket för den lilla uteplatsen, det är ju belysning. Så här lite ljusslingor. Det finns ju jättefina sådana utomhuslampor som kan verkligen förändra hela känslan.
Jag vet, det är jag som är ljusdrottningen.
Balkongprästinnan. Ja.
Det blir mycket tarot där i sommar, älskling. Jag har beställt några ljusslingor. De här ljusslingorna lysa. Jag vet inte, jag tröttnar aldrig på dem. Jag tycker de är så mysiga. Det är som små korgbollar som skapar trivsel och mys och trygghet på något sätt. Plus att de är lite färggranna. Du vet när man kommer nerifrån och ser balkongen. Ja. Och så ser man de här slingorna som hänger. Då är det,
det är för mysigt.
I'm in Florence.
Åh, det är vår snart och sommar. Hörrni, gå in på Rustas varuhus och botanisera. Gör kloka budgetval. Köp så mycket fint där. Alltså, allt för livet utomhus finns på Rusta.
See you in my balcony.
Tack Rusta. Otroliga priser.
Hej och välkomna till Inte din morsa. Jag vill ännu en gång be om ursäkt för VAB-poddens röstdemontage, vill jag bara säga. Jag träffade en kompis i morse och hon var så här, hej! Och jag bara kände så att, vet, man ser, jag känner inte henne så väl, men det är någonting i ansiktet som bara är så fridfullt. Och hon sa en sån himla fin grej. Just det där som man ofta känner, att man är så mycket bara energier. Människan tänker ganska, när man ser sig själv i spegeln och ser sina händer, bara, oj vad benigt, vad jag har blivit ben eller så har jag blivit. Man tänker att man är en fysisk kropp med skelett och liksom att det är ens persona. Men så läste någon bok där det säger, men typ 99% av din kropp är ju bara energi. Och det är därför smärta till exempel är så himla påtaglig, eller liksom kroppsminnen kan sitta kvar. Jag menar på liksom, att smärta, fantomsmärtor ofta är kroppsminnen. För att vi är ju bara, liksom energierna ligger kvar. Och då så sa hon att den här kvinnan hade då påmint henne om att liksom, man behöver inte alltid vara fysiskt närvarande. Stödja en annan människa. Vet som man kan känna, så gud jag finns inte där, det är inte tillräckligt för mina barn eller mina kompisar. Man känner sig liksom värdelös, man vill så gärna att om någon ber om hjälp eller vill att man ska på något sätt finnas där, så tror man alltid att man måste vara där fysiskt. Och det hade hon påmint henne så himla om. Liksom, om du redan har gjort ett intryck, om de redan litar på dig och att du finns där, då kan du göra ditt jobb var som helst ifrån. Du är liksom i deras energiomlopp. Du kan hjälpa fattar. Till ändå. Det är bara en del av det stora världsalltet. Det är så här, ta inte allting så allvarligt när du känner så här, gud vad misslyckat, eller jag hann inte det, eller jag klarar inte det. Det är så här, gud, vi är bara liksom en liten energi, det är ett energikorn i typ Mother Earth. Jag tyckte det var så himla tröstande. Jag kan känna det lite med mina stora killar när man inte umgås på samma sätt eller finns där och håller på liksom pamper them 24/7. Så tycker jag att liksom banden mellan oss på något sätt har blivit vänligare och starkare, för att de tar inte mig för givet längre på det sättet. De tänker inte så här, där står min provider som ska liksom finnas där 24/7, om allt från så här, vad är mitt hårvax till hur gör man en dressing, till så här, finns det ingen godis och glass kvar, utan nu är det liksom det, jag vet inte, jag kan inte riktigt förklara det, men det är som att jag känner deras energier, att vi det blir en annan respekt, att man blir en annan typ av människa än bara mamma barn när man inte kletar in sig varandra hela tiden liksom.
Det är jävligt spännande hela den alltså hela den övergången från att vara förälder till ett litet barn till någon som sen blir självständig och vuxen per definition, där man fyller 18 och faktiskt får bestämma allting själv. Jag hörde på Liv Strömqvist och Caroline Ringskog för Adda Nålis podd, Den varje söker sin podd, och där tog hon upp det, Liv Strömqvist. Jag minns inte exakt vilken teori liksom byggare som hade skrivit om det, men just det där att det är den svåraste relationen att få till, den till sina vuxna barn. Därför att man har haft en relation ju som bygger så himla mycket på överordning och underordning och makt versus liksom att någon är maktlös. För det är ju ett barn i förhållande till oss, och det är vi som fattar beslut kring barnets allt ifrån liksom mat till väl och ve. Sen kan man ju ha den starka intentionen att barnet ska få vara medbestämmare i sitt eget liv och sådär. Men det är ju ändå vi som fattar besluten. Och sen ska det ju där övergå till att man lämnar över ansvaret till sitt vuxna barn. Och det där är tydligen ruggigt svårt liksom, att få till. Att transformera en relation. Om man översätter det till andra relationer så tycker jag att det är översättningsbart också. Alltså, vi är väldigt statiskt tänkande. Så här, du och jag har den här relationen, det har vi haft. Och sen när det förändras, vi pratade ju en del om det i förra podden, det här med att liksom ha vänner, och så gör man kanske en klassresa eller en bildningsresa, eller om man har ursprungs, alltså vänner från barndomen. Att det kan liksom vara väldigt svårt att bevara vänskap, och att man också kan känna sig begränsad av till exempel en barndomsvän, för att man liksom, jag är inte alls den där personen som jag var när jag var 10 år gammal. Nu är jag liksom någon helt annan. Och sen känns det ju ändå så otroligt tryggt att någon finns med från den tiden. Och även med syskon så kan det ju vara skitsvårt och komplicerat att så att säga utveckla en relation när saker och ting förändrats. Både liksom statusmässigt, ekonomiskt, men också bildningsmässigt, intressemässigt. Man kanske liksom har mött sig att man hade ett enormt intresse för, vad fan hästar. Vet jag, hästar, suddgummin, liksom, suddgummin. Kläder. Nej, men du vet, som man älskade. När man, eller bara, jag älskade att hoppa boll, fotboll. Och sen 30 år senare ser man ju av naturliga skäl en helt annan person ofta. Man liksom är 0% intresserad av det man gillade då. Eller så är man det. Alltså det finns ju de som har bibehållna intressen och idéer och att man känner sig väldigt lik. Och
Peter Dahl.
Det är ändå fint när du säger det, för jag upplever också att jag har ju min Olga som är vuxen nu. att vi har en sån otroligt mycket härligare relation nu än vad vi hade när hon var, låt säga, 13-14. När hon ju var tonåring, och det kan väl alla vittna om att det är pissjobbigt att vara det, för man vill bestämma allting själv men är inte förmögen till det, och man fattar oftast jättedåliga beslut.
Den stora kravens tid.
Ja, de stora kravens tid, och man har liksom ingen heller.
Va, ska du inte skjutsa med 75 mil?
Nej, vad då ska jag inte få så här 100 000 kronor på mitt typ, i veckopeng? För fan, kan inte jag äta? Alltså det är så mycket. Mm. Som är så orimligt med deras idéer liksom.
Men jag tänker så här, det är så svårt tycker jag i den här åldern att vara tydlig, för att de är så otroligt manipulativa och skickliga på att få en att känna sig som den Sveriges sämsta mamma. Man bara, står det skrivet i min panna att jag är så här bad mom? För du får mig verkligen att känna det, och när jag så här, du har inga, din bevisbörda är inte tung. Det är liksom, det är så här, jag är inte det. Och jag tog faktiskt det där med en av mina barn i helgen. När han var så här, kan inte du hämta mig då? Jag var så här, men gud, fotbollsmatchen börjar om en kvart. Och jag har skrivit tydligt att det är liksom att då hämtar jag vid den tunnelbanan hit och dit. Och sen så börjar de en efter en. Som så här, guldfiske. Bara så här, hej, skulle jag till Vasalund eller? Jag bara, nej, jag har skrivit det. De orkar inte bemöda sig och kolla på de här DM eller sms'en. För då är det så här, var Vasalund eller? Jag bara, nej, det var det inte. Det var Brommaplan, bla bla bla. Och den andra är så här, men jag har åkt tåg hela dagen. Jag bara, vad har du åkt för tåg hela dagen? Jag har åkt tunnelbanan hela dagen från Gnesta. Jag bara, vadå, från Gnesta? Jaha, okej. Och så blir det så att jag kidnappas och inte kan vara tydlig. Så jag sätter mig i söndagstrafiken och åker hämta. Vi kommer för sent. Och då så här, mitt i alltihopa, så gör jag ju då fel. För då lägger jag över det på honom. Jag bara, det här är inte schysst. Nu har du kidnappat mig. Jag menar inte att man är en perfekt människa. Men en perfekt, mer perfekt människa som inte känner skuld hela tiden, eller att den ska överkompensera, det är sagt så här, älskling, vet du en grej? Då får inte du komma på hans akademimatch. För att det finns ingen möjlighet att jag ska in till Söder. Nej. Och sen tillbaka hit. Och sen löser sig för matchen var försenad. Då skrattade han så här. Han bara, ja, du kunde ju bara sagt det. Då säger han, nej, det kunde jag inte. Jag kan aldrig bara säga någonting. För då blir det liksom, okej, vad dåligt. Tänker inte jag komma. Då tänker inte jag orka det. Men vad då? Du sa ju det. Det är du som är sen. Det är du som är... Så jag sa, det är inte bara att säga som mamma. Och särskilt inte då till tonårspojkar, tycker jag det känns som. Eller män som är så här, som att alltid komma tillbaka. Ja, det är svårt.
Jag upplever inte att jag har riktigt sådana problem med mina tonårspojkar. Och det tror jag handlar väldigt mycket om den här skilsmässoskulden. Det har vi pratat en hel del om förut också. Att
den här bördan.
Med mitt flickbarn då, som nu är vuxet, så hade jag ju hela tiden någon, alltså så här, det blir ju en helt outtömlig liksom källa till skuld. Kompensationsskulden. Därför att så här, varannan vecka är hon inte med, och sen den veckan hon är med, då vill man ha extra fokus på henne. Mm. Och man vill också att hon ska ha det liksom extra ombonat och extra härligt. Så det är som en skuld för att det är härligt när hon inte är där. Aha. Vilket man måste åstadkomma för sina andra barn.
Jag vet.
Men sen har man också skuld då när hon kommer, för att det uppstår obalans.
Såklart.
De andra barnen blir ju som små fåglar. Varför ska du hålla på med henne så mycket för?
De är i sin verklighet hela tiden, och det måste ju
det är ju jättekonstigt
att hoppa ut och in
ja,
i den verkligheten.
Hela tiden. Och det är ju det här med liksom särkullsbarns stora börda. Och sen blir de också ganska bra på att då gå in i liksom det här homeostasen. Aha, jämvikten är att hon växlar upp när jag kommer, och så gör pappa detsamma när jag kommer till honom. Så jag skulle tro att särkullsbarn egentligen har
narcissistdrag utan att de ens har behövt be om det.
Nej, alltså vi har liksom fostrat dem till att så här, och de känner ju av att man har skuld. Det är klart att de gör. Att man vill kompensera, att det är synd om dem, att det liksom är så här. Och sen tror jag, skulle hon få berätta utifrån sin point of view, så skulle hon nog tycka så här, men det är väl för fan rimligt att ni kompenserar, för det är pissjobbigt att bo varannan vecka, det är pissjobbigt att förhålla sig till två olika regelsystem, det är pissjobb, alltså så här, det finns mycket också som är jobbigt för dem. Mm. Man kanske måste överkompensera, jag vet inte, men det blir i alla fall
syskon och
gud, ja, nya syskon. Inte
fått, hur många nya syskon har hon fått? Hon har inte fått fem
tre
nya
hos
syskon.
Mig och sen sex. Har hon ju tre hos Ville.
Sex nya
sex,
syskon.
Och sen, ja, sen har hon ju en storbror. Så hon är liksom rik på syskon, ofrivilligt kan man ju säga. Och sen att konkurrera då om plats och utrymme med. Och det tänker jag också du som har många barn. Alltså det är ju alltid en källa till skuld.
Ja,
men vem ska ha mest uppmärksamhet? Vem är mest aktiv? Vissa är så här, kräver ingenting för att de typ inte har något fritidsintresse. Och så är det en som man sitter och håller på med hela tiden. Mm. Eller ekonomiskt liksom att det blir orättvist.
Det, jävla... det blir det. Det går ju också bara farten liksom. Det tycker jag man, när man pratar med vuxna kvinnor och män så är det ofta så här, ja men min brorsa var så duktig i tennis och då blev det att jag fick någon liten kompensation, någon liten peng så jag kunde gå och köpa en glass. Och så blir det liksom total fokus. Och när det sker så märker man inte, men nu när jag har sån stor ålders liksom spann på mina barn så kan jag liksom se det mer utifrån. Men då är det också så här, lyxen för Frans som är minst, som är då ett bollgeni. Alla tycker ju då att vi ska ägna all uppmärksamhet på hans då bolltalang. Det blir liksom som att en gemensam så här, vad ska jag säga, kröning av vår familj liksom. Men det är också det att jag tycker att vi i Sverige är ganska liksom statiska i hur vi tänker när vi separerar, att det ganska snabbt går in på just varannan vecka. Att säga, ja det blir väl bra med varannan vecka och det blir tryggt och lugnt hit och dit. Men sen så när vi var på sådana här samtal hos kommunen och skulle gå genom...
Samarbetssamtal.
Ja, okej då. Det heter väl det då. Lite fika med Marianne. Men då sa ju hon massa olika liksom förslag och även varannan vecka-appen har ju liksom skrivit till mig idag. Ja, men det finns det 443, finns det 112 och så träffade jag någon tjej i helgen som var så här, ja, min dotter hon är varannan månad för att hon tycker att det är jättesvårt att byta och så här. Och nu har ju vi testat 223, gick så där. Så bara, vad är fotbollsskolan? Det blev bara liksom en källa till praktiska problem. Så nu ska vi testa då 225. Jag har alltid måndagar, tisdagar. Mattias har alltid onsdagar, torsdagar.
Mm.
Och sen har man då antingen då fredag, lördag, söndag och lämnar på måndag. Så då blir det 5 dagar eller 2 dagar. Och då har jag bestämt att onsdagar är jag fotbollstränare. Sen hämtar jag Bobo. Och sen lämnar jag honom till Mattias. Och sen hämtar jag Frasse. Och så åker vi på akademin. Och sen så käkar vi glass och pizza. Och sen åker vi hem till mig. Så att det aldrig blir mer än 3 dagar utan att jag träffar dem.
Mm.
Då ser man också sina barn som helt nya individer för att då får de helt plötsligt plats. Jag var så här, Frans, din lilla filosof. Så liksom så otroligt uttryckligt. Okej, har vi inte då råd med nya benskydd igen? Jag fattar det. Jag vill inte låna Bobos, men jag kollar på Blocket. Okej, den nya tidens barn. Så här, löser det bara, jag kollar Blocket. Jag bara, du är 6 år gammal. Nej, du ska inte kolla Blocket. Du ska sitta och äta korv med typ räkröra. Det är liksom en helt... Ja, men då kände jag så här, det blir bra till slut ändå. Men det finns ju mycket ensamhet i det. Jag har ju ändå ett ganska aktivt liv liksom. Och min svärdotter som är high maintenance med mig. Och Elon och allting. Man kan göra grejer för att det finns mycket som händer, tränar. Men jag förstår många som känner det. Det har ju aldrig media också haft någon artikelserie om på Motherhood. Att man helt plötsligt har man varannan mecka. Man kanske bor i en liten stad. Man kanske har kommit ifrån sina vänner. De kanske har fullt upp med sina familjer. Så sitter man där varannan vecka och bara så här, okej, vad hände? Det blir ju väldigt tyst. Apropå energier. Att bara ha en liten kropp nära. Jag bara låg och tittade på Frans igår. Jag var så här, det är sån lycka att han ligger här med sina liksom små typ, ögon och ögonfransar och sina små pinnarmar och sin brunbränna och liksom slingrar sig runt mig, att man tar sånt för givet och sen så blir man av med av olika anledningar och det är ett hårt slag liksom. Men det är också någonting som är lite tabubelagt att prata om, att det är så här, jag kände mig ensam, man ska vara så himla lyckad och framgångsrik, så jävla bra, så jag blir så mycket bättre mamma. Jag var på någon tillställning där man säger halvkänd influencer som bara säger, fan det är top of the pops. Och även Katrin Sutemärska, så det är många som förespråkar det här. Så jävla kul, varannan vecka, man bara wow. Och sen är man supermom. Sjukt schizofrent för mig. Det är inte alls något så här, och gud vad bra, då ska jag så här, ligga runt och typ festa och träna dygnet runt. Och, bara, och nästa vecka ska jag så här, sitta hemma och laga köttfärs och spaghetti. Jaha, varför är det så återvärt? Det är bara schizofren.
Det beror väl liksom på var i processen av en separation man befinner sig.
Men vem fan orkar?
Men sen ska man också så här, det är roligt att vi tänker så här, barn behöver förutsägbarhet, barn behöver rutiner. Men som att vuxna inte människor, eller vuxna människor inte behövde det.
Ja.
det säger ju sig själv, alltså så här, speciellt med din diagnos också, så är det ju så här superviktigt med rutiner och återkommande, liksom att allting, att det är ungefär på samma sätt och att dagarna, så det skapar ju jättemycket stress när man, det tyckte jag när jag var varannan vecka mamma, att man blir så här, och även när jag och Micke bodde särbo, att så här, man får ju aldrig riktigt heller landa i den här föräldrarutinen, gå upp och göra frukost, gå till skolan, för att den är så här, pendlar från vecka till vecka, så att man blir aldrig bra på det, förstår du? Nej. Man blir ju riktigt bra på något och man börjar behärska någonting som man faktiskt gör varje dag. Så att det var ju som uppfinna hjulet varenda gång och försöka få till en bra morgonrutin. Typ. Man bara, nej men gud, inte igen. Det är bara så sena ankomster och galenskap, och man bara liksom håller på att dö när klockan ringer 6:30. För att varannan vecka behöver man inte gå upp den tiden. Eller, alltså så. Så att det tycker jag har varit så jävla skönt med att inte ha barn så, utan att ha dem hela tiden. Att det är en återkommande jävla daglig rutin. På något sätt, vilket ju är härligt. Men sen kan jag samtidigt också fatta, fy fan vad härligt. Jag pratade med Karo, en av mina barndomsbästisar, på vägen hit. Jag kunde inte avsluta, trots att vi hade bråttom att börja podda. Men för att det var så jävla kul, jag fick en rapport. Jag kände mig väldigt mycket som Alex i relation till Sigge, när Sigge redogör för sina Burning Man-besök. För att Karo hade ju varit på Burning Man nu.
Hade hon?
Ja, hon har ju varit där.
Hon fick ju det i present, ja.
Ja, så hon och vår andra gemensamma bästis har varit på Burning Man och gjort det liksom. Och,
men det här årets Burning Man som var katastrof.
Nej, men hon var euforisk. Jag har sällan hört henne så lycklig. Helt i euforiskt rus.
Men du menar att de amerikanska typ famous people, de har överdrivit. Ja, det var de inte så här, för här var det så här, de är döende. Ja. Joel Kinnaman har gått i timmar. Fast han var så här råsnygg och såg inte alls säkert blöt, utan hans tjej var så här, wow. Men de har gått i 7 timmar för att ta sig därifrån. Man bara säger.
Men vadå, vi är också vana vid så här Hultsfred med så här välta bajamajor och lervälling och Roskilde och sånt. Det är väl det att de kanske inte har haft det just på Burning Man, den typen av väder.
Men det framställer ju som att de skulle dö inom en timme.
Som att det är så här kaos. Typ. Men det var det tydligen inte alls tal om. Men
okay, roligt att höra.
Det hon sa sammanfattningsvis, som jag ändå kände ett jävligt stort så här sug efter, för jag har ju sett, de har ju laddat, det är ju utan wifi, så ingen har ju liksom kunnat direkt rapportera därifrån. Liksom.
Som Thailand.
Ja, man ska inte hålla på, ja precis som Thailand, så det tyckte de ju var asskönt båda två. Men sen var det här som jag bara kände ett sånt här starkt sting av så här sug efter, som jag har inte känt sug efter det på väldigt länge. Alltså så här, att jag är sams med att vara den här vuxna människan som har rutiner och vallar barn, typ. Alltså, jag har inget sug efter den där natten.
Nej, jag
alltså, om vi utgår från att natten är liksom det galna, det spontana, där det händer saker som man inte... Alltså, så här, det ena mer crazy efter det andra. Och man bara ser nya ansikten som man blir väldigt så här, förtjust eller exalterad över. Så här. Men hon berättade liksom att så här, hela grejen med Burning Man var liksom att det var som att så här, man går runt nästa hörn och så bara dyker upp någonting som man bara blir så jävla exalterad över. Ah. Det coolaste konstverket man någonsin har sett. Någon så här, man bara, helt plötsligt är man sugen på liksom en kaffe och helt plötsligt bara in i tält så är det någon jävel som bara står och serverar liksom färska donuts som är de godaste man ätit hela sitt liv. Att det bara händer så här. Spontaniteten bjuder till och alla som är där vill ju att härliga saker ska hända. Mm. Vilket gör alla medskapare till att det här uppstår hela tiden. Och det kände jag bara så här, fy fan vad det var länge sedan som jag var i liksom det här livets rus. Det är klart att det är många på Burning Man som nyttjar en och annan drog, men det är ju väldigt många som är där som inte gör det, som ändå blir liksom bara höga på hela den här upplevelsen av att vara här och nu, och det är så mycket kärlek och det är så mycket liksom, någon typ av gemenskap som alla har ett gemensamt kontrakt över liksom.
Jag tror inte att det är jättemånga som inte tar en svamp eller en liten e-tablett. Kanske de två då.
Kanske de två. Men, ja, men liksom, jag vet också många nyktra som har varit på Burning Man. Alltså så här helt nyktra.
Nej, men jag fattar. Man har hört det där kärleks...
Men liksom den här... e-känslan behöver ju inte så att säga
absolut
ha med e att göra, utan det kan man ju faktiskt uppnå ändå.
Verkligen.
Eller rave och techno-känslan. Men jag fick faktiskt så här ett sug efter det. För Karo var, hon var ju så här, jag måste typ åka på Burning Man nästa år. Alltså hon hade redan var inne på liksom att vi måste planera och spara pengar och det behöver inte bli så dyrt och jag liksom kommer leva, jag måste typ lova mig själv att få göra det, för annars kanske inte jag kommer stå ut det här året. Alltså det var på den nivån. Hon har haft jättejobbigt med sin rygg och ryggoperationer och sånt där.
Men det är väl svindyrt bara att köpa en biljett.
Nej men det, hon hade hittat olika sätt. Jag kände hopp så här, fan det kanske blir nästa år. Du och jag har ju pratat om det här sen Navid Modiri började liksom predika för oss när vi var i Visby.
Apa, eller vad det var.
Ja,
han var hög på livet bara. Nej men alltså jag känner så här, där jag är just nu, jag bara känner så här, nej men typ jag känner så här, Gud kommer ta mig vem han eller hon nu är. Det är så här, jag känner mig helt öppen för vad fasen som helst. Vill åka liksom odla morötter, men ja, det kommer leda mig någon annanstans. Nej men du fattar den här känslan, och jag tycker det, när man känner så, så attraherar man ju också andra människor.
Ja.
Och det tycker jag är skitspännande. Jag bara, jaha, du har hört av dig.
Nej, men jag tyckte också att det var så lite patetiskt. Den rapportering man har sett om Burning Man i år, då har det varit så här, helt plötsligt, den har ju liksom beskrivits som väldigt episk och paradisisk, den här festivalen. Och för er som lyssnar, som kanske inte vet vad Burning Man är, så är det alltså en festival i Nevadaöknen som går av stapeln liksom varje år i början av september eller slutet av augusti eller vad det är. Och den är ju liksom så här, det är svårt att beskriva den, men det handlar ju väldigt mycket om så här, konstutövning. De bygger liksom en hel tältstad i öknen och det är 80 000 människor och de bor i communities, det finns inga pengar, man handlar inte saker där inne, allt är så att säga for free.
Allting byts.
Alltså allt man byts, det byts handel.
Det är helt fantastiskt,
och liksom, om man kommer dit så måste man, och så bor man då i något camp liksom, där det kan bo allt ifrån 10 pers till 80 pers, och i det där campet måste man på något sätt bidra. När man köper en biljett så måste man
just det.
Ja, skriva under på det. Och det, jag tror inte riktigt det går att beskriva det utan att ha varit där själv. Men
nej,
de jag känner som har varit där beskriver det ju som, alltså så här, de är ju liksom, det är som, Karo sa så här, det är, nej men nu är jag som en sekt. Jag är med i sekten. Alltså jag vill bara in i sekten igen.
Liksom. Jag fattar den här känslan.
Sekt. Ja, jag fattar
också. Det är
också
lite som när man har varit, på, liksom, har varit gravid, så tänker
ja,
man
men,
så här.
Eller när vi är våra
bubblor.
Jag vill bli
gravid igen, jag klarar det, för att man är inne i hormonell galenskap.
Ja, eller som när vi har varit i våra bubblor av olika slag,
ja,
att man är så här,
gud, ja.
Man är hög på livet. Ja, men Sydafrika,
ja,
eller när vi
med.
Gjorde spring, alltså, det är ju för, eller du som har varit på ön nu, det är ju liksom liknande, när man plockas ur sitt sammanhang, man slipper ta sitt dagliga ansvar, man slipper sina inramande rutiner och tidsscheman och sånt, och så bara får man vara och agera på spontanitet, och
nej,
det är
vi
båda ganska bra på.
Ja, och det liksom,
och gör för lite för
ja fallet. Men det, så man känner sig så otroligt fri. Jag kan förstå det där, att man känner sig, att svensken känner sig som en träl, att vår genetiska ryggsäck liksom genom så här, Småland, Stena och vidare fram och till Amerika, att vi går alltid och bär med oss lite det där tungmodet. Och jag har tänkt att det är en klyscha, men så har jag tänkt så här, jag tror att det är så lite, och det är därför när man är på en strand, nomadkänns, när man är tillbaka till apan där vi kommer ifrån, som jag tänkte så här, okej, varför känner jag mig så himla trygg och lycklig när jag är i Afrika? Och så läste jag det att alla som har ADHD har ju gått från Afrika, och de som har gått längst är de med mest
ADHD.
ADHD.
Ja.
Men så också, länge jag vi har gått ju med, såklart att så här, ja. De andra gav ju upp, så här, vi stannar här och hittar någon pinne och petar i jorden, men liksom, vi andra var så här, fan, det löser sig, vi tar den där plankan och simmar över liksom. Det är helt sjukt, ja. Det är liksom otroligt att,
men jag tänker också att så här,
the fit to survive,
ja,
som blir the fuck up sin modern värld.
Ja, och trälivet liksom, det svenska trälivet, det är också en förutsättning att kunna planera om man ska bo i ett klimat där ingenting växer och ingenting går att äta typ stora delar av året. Du måste planera.
Ja.
Du måste vara strategisk kring hur du ska skörda, hur du ska lagra, var du ska gömma dina saker och sånt där. Så det är en viss typ av så här träldom vi alla lever i, det här ekorrhjulet på något sätt. Jag upplever samma sak när jag kommer liksom i en varm så här tropisk miljö. Jag blir ju liksom aldrig så, alltså jag har så lätt att gå upp i sån här spontanitet, att glömma tid och rum. Jag älskar det. Det finns typ ingenting jag njuter av så mycket. Samtidigt som jag nu också har lärt mig att uppskatta träldomen.
Ja, jag
har gjort det faktiskt.
Nej,
med ålderns rätt på något sätt. Att
nej,
här,
men jag, man
gud,
har inte alls samma
klockan ringer 06. Jag har liksom inget, nej.
Nej, jag håller med. Jag det har ingen värdering
nej,
för mig
heller. Det kan få existera sida vid sida.
Ja, och det är en underbar insikt som man önskar att man hade fått mycket tidigare. Men det är också som nu när jag då har möjligheten. Jag skulle ju kunna sova till 11 om jag ville den dagen jag inte har barnen. Men det, man vaknar ungefär vid samma tid. Man känner sig, nej, trälen ska gå upp. Ja. Kanske jag unnar mig att gå och träna eller liksom, du vet, inte stressa iväg. Men det är ändå så här, trälen ska också ha sitt.
Ja. Trälen behöver liksom ramas in.
Ja, men det är ändå så paradoxalt att de som gick allra längst då, andelen av människor som har liksom mest frekvent och hög ADHD finns ju i Mexiko.
Men gud vad spännande, hur vet man det här?
Man,
att man liksom har nu kartlagt ADHD-genetiken och därmed då kan liksom...
Precis. Ja. Man kan liksom, man kan kartlägga var människor har mest ADHD.
Ja.
Men jag tycker att det är så intressant det där att vi gick ju i en tid för 30 000 år sedan ungefär. De som gick allra längst hade ju helt hemska strapatser över is och det var regn och det var liksom svält. Det fortsatte gå till att då stanna någonstans i Europa och bara säga, vad gör vi nu? Jaha, här finns det inga härliga hav på samma sätt. Här är ju inte subtropical heat. Så här, vi måste hitta på någonting och då hamnade ekorrhjulet. Det som var liksom en mega succé på savannen blev ju en flopp då i, liksom, när man skulle börja odla.
Mm.
Hur tänker odla
för
en ADHD-människa?
Ja, nej, men jag vet.
Det vill säga, de gjorde allt det här. De var så modiga. De tog en för teamet. Och vad fick de? Gå och träla i en potatisåker. Mm. Nej, men det är inte schysst.
Nej.
Och
nej.
Det är ju så att allting som var, men du vet, så här, superkrafter, superbra hörsel, att man är så här,
man reflekterar, att man har väldigt vidöppna sinnen och snabba reaktioner. Och
man ser så alla med ADHD bara så här, aj, mitt öra, typ. Så det låter så mycket.
Och väldigt starka impulser. Så man
så här, okej, då tar vi, ja, men där kommer fotboll. Och så här, man, så här, reflexerna är mycket tydligare, man har så mycket fördelar, men när man inte riktigt vet vad man ska göra av den moderna värld, då måste det diagnostiseras.
Mm.
Fast det är ju fortfarande superkrafter. De går liksom inte riktigt att använda på samma sätt. Om man inte kanske blir idrottsman då, eller har någon typ tantalor eller förälder eller någon annan som är så här, vi tar hand om skiten. Sitt bara där. Kör. Gå ut och sjung bara. Eller någonting. Vi tar hand om ekonomin, barnen, bla bla bla. Då är det fortfarande en liksom fördel ADHD, men för de allra flesta, och särskilt för kvinnor, så är det ju ingen superkraft.
Nej, just nu i vår moderna tid där liksom scheduling...
Ska du tillbaka till järnåldern?
Ja, så här, ja, men då ska man ju... Alltså, så här,
det är därför jag gillar sektlivet.
Ja, eller inte, för jag tror också att så här, en ADHD-människa som blir väldigt begränsad... Alltså så här, sektlivet bygger ju jättemycket på disciplin.
På en strand?
Nej, där har du missuppfattat allt, tror jag. Ja. Alltså i... Jag tipsade ju om The Vow i förra avsnittet och det är många som har skrivit till mig efter den och bara fy i helvete. Men The Vow, där framgår det ju liksom att ett sätt att bryta ner någon enligt klassiskt sektmaner, det är ju liksom att få människor att börja jobba med disciplin. Men jag har varit så här, det där
därför jag klarat mig.
Ja, men alltså så här, disciplin, jag tyckte också att så här, Huberman Lab, min älskade gubbe, han pratade också och han ska nu göra två mega föreläsningar som någon slags så här, Tom Cruise-aktig Magnolia-gubbe. Du vet.
Hans,
ja, i Australien, i så här, Sydney Opera House. Då kan du fatta hur stor han är. Men då, han pratade också om så här, schedule och protocols. Det är en grej som han har kommit på gör människor liksom framgångsrika. Att man faktiskt har sina då, listor, scheman, protokoll, att man följer det. Och att självdisciplin, ingenting skapar så god sånt gott självförtroende hos människor som självdisciplin. Och han menar också att det är någonting som man faktiskt kan öva upp.
Absolut.
Och det gjorde honom väldigt liksom illa till mods, att personer som har ADHD då och beroendeproblematik, båda de diagnoserna, där har man ju då oförmåga att hålla sig till en plan, avhållsamhet och när det gäller alkohol eller droger, Vilket man ju då strävar efter. Man fattar att det är ett problem och då tänker man nu ska jag avstå, så klarar man inte det. Och det är själva det primära diagnoskriteriet för att få den diagnosen.
Då känner man sig svårt misslyckad
med hela tiden. Ja, man känner sig hela tiden misslyckad. Och ju mer misslyckad man är, desto högre ångest får man och desto mer vill man dricka. Liksom. Så, men då menar, och nu, det berättar faktiskt Fred Nyberg också, att det finns nu så här program för att öka upp alltså förmågan att stå emot impulser. Och det har man också tagit fram för personer med ADHD. Det är inte så att så här, man har en kronisk liksom.
Nej.
Och han berättade ju också, vilket jag tycker var skitspännande, att ADHD är kontextuell. Beroende på var du befinner dig i för miljö så kommer du ha mer eller mindre symptom. Så det är inte så att du har alltid jättemycket ADHD-symptom, utan om du befinner dig i en bra gynnsam miljö, då kommer du ha mindre symptom.
Mm.
Så det är därför jag tänker att så här, har man ett barn med den här diagnosen så piller det inte allt, utan det går faktiskt att hitta strategier och miljö för att symptomen ska i stort sett inte ens behöva vara besvärande. Och det pratar han mycket om, min kära Huberman. Min älskling.
Nej, men du, jag ska lyssna så mycket. Det är bara, det är där att jag... även om man har mer tid för sig själv så känns det som att livet ändå ännu stressar på något sätt. För nu är det så här... Nu måste du vara fint hemma. Jag kan liksom inte skylla på att jag inte har tid.
Nej, jag inte har fem barn som...
Nej, men jag tycker att det är väldigt intressant. Och just det där du säger, att jag har tänkt mycket på det här, att jag ska liksom inte hemfalla åt otrolig liksom impulsrunk. Utan jag försöker liksom... Att säga, okej, nej, nu trodde du att du skulle gå på loppis. Men det skulle du inte. Och du trodde att du skulle vara kvar en liten stund till på den här middagen. Men det ska du inte, för du ska cykla hem nu. Jag har liksom en helt annan så här, diskussion med mig själv när min hjärna inte är ockuperad av barn, man, 24/7. Och en kompis till oss, en poddkompis till oss, hon var så himla chockad det här träffen över ett tag sedan. Hon var så himla ledsen för att hennes bästa kompis hade lämnat sin man. Och de hängde alltid liksom, ja men typ, som att du och jag, Michael Svensson och Mattias skulle hängt.
Ja,
det fattar. De har hängt liksom i så många år. De är båda så här, nästan 50 år. Så det har liksom pågått länge. Och hon var så himla, himla chockad.
Mm.
Dels för att kompisen inte hade sagt någonting. För att hon menar på att ni är lika bra kompisar med båda oss.
Mm.
Det är liksom taskigt av mig att kräva ställning.
Mm.
Själv hade jag aldrig godtagit den ursäkten av dig, för att bara veta.
Nej.
Men jag kan förstå vad hon menar. Men jag hade ju aldrig klarat det. Jag hade bara såhär, Men sen också att hon var så här, hon hade precis fått sin ADHD-diagnos. Och hon kände så här, jag vet inte ens om jag klarar mig själv. Jag måste ta reda på om jag gör det. Jag måste kunna leva i liksom självkänslan och välbefinnandet. Att jag är en vuxen människa som vet att jag är kompetent nog att klara mig själv.
Ja.
Och jag var så här, gud, det har stannat hos mig. Jag bara, ta med din kompis hem till mig. Ta med henne på tillställningen. Att så här, det är så jävla självrespektsgrej. Att man tror att man klarar sig mycket, för det gör man, för att man tänker aldrig efter. Men att man sen börjar bli lite rädd om sig själv och kanske för sig själv. Att man sen börjar tänka så här, men tänk om jag blir lämnad. Eller tänk om någon dör. Tänk om jag inte ens vet att jag klarar mig själv. Jag måste kunna känna att jag klarar mig själv.
Mm.
Och det pratade jag med Nisse Edvall om.
Mm.
Nisse Edvall har ju podden Pappapodden tillsammans med Manne Forsberg. Och han sa det, jag träffade ju min fru då, Lid, när jag var så himla ung. Vi var ju typ bara som barn. Och när jag hade HD-wipe, då är man ju också ännu yngre. Hon var en stark kvinna och sen har vi liksom gått sida vid sida. Och jag har lakat på efter bästa förmåga, men hon har ju varit en starka liksom. Alltså han sa det verkligen med kärlek. Och han tänker, att göra vuxna val, att känna att man är kompetent att ta hand om sina barn, att ha ett jobb, att välja liksom struktur för så här, woohoo, och bara säga okej, då kanske jag får ta det här jobbet nu. Han är ju bilbud till grunden nu, och sen gör han pappapodden och allt det andra. Det får vara liksom extra cash.
En bilbud.
Ja, han liksom, ja,
han ville bara köra ett
liksom... Nej, men han kände så här, jag måste kunna känna att jag kan betala hyran varje månad.
Ja, smart.
Och så jävla smart och vuxet, och bara få känna sig, jag klarar av det här. Och för många som inte har någon bokstavskombination eller inte har några problem med liksom att ta beslut eller vara vuxen eller inte liksom göra galenskapsgrejer, så är det så här, jaha, men det är väl bara liksom jobba, betala hyran och ta hand om dina barn. Men det är ju inte det för väldigt många människor. Det är så där en utopi nästan när man är inne i det, och då vet man inte vad det är vad. Och det är som du säger, det med gynnsamma miljöer.
Mm.
Med vissa partners så har jag ju haft otroligt gynnsamma miljöer för mig. Och det här har inte slagits på. Men med andra partners, jag ska inte nämna några namn, så har det blivit liksom kaka söker maka. Och två stycken liksom big bangs som ska leva ett vardagsliv. Det blir så här, meteorkrock hela tiden.
Mm.
Vilket gör att liksom, det påverkar alla och alla känner sig värdelösa på något sätt.
Mm.
Fast man inte är det på egen hand. Det är så himla sorgligt. Även om man är kompatibla och älskar varandra och det är passion.
Ja, men det är väl därför man tänker. Ja, och, men det är väl därför det är så fint att så här, det är klart att det är jätteviktigt att man har massor med likheter i en partner som man ska dela sitt liv med. Men det är också väldigt viktigt att man kompletterar varandra.
Mm.
Att man kan, alltså, och det är det som är så jävla lurigt ju, att så här, har man en ett attraktionsmönster där man blir attraherad av sånt som kanske påminner om sitt ursprung. I mitt fall så här, bipolära män. med alkohol och drogproblem.
Och kör det så lite då. ADHD wipes.
ADHD. Men liksom då,
och inte med ansvar.
Nej, men så här, en del av mig vet jag att så här, jag är ganska bra på att komplettera det, för att jag har ju själv inte den problematiken. Men på ett annat sätt så är det ju det absolut sämsta för just mig, för det triggar ju min problematik, mitt medberoende.
Ja, ja.
Och liksom så här, det kan jag ju tänka ibland så här, fan att man liksom inte kan bara få bli attraherad av en annan person som har medberoende. Eller det kanske skulle vara skitjobbigt. Man kanske skulle trigga ihjäl varandra. Jag vet inte om det är så bra heller. Men kanske bara en helt vanlig person som inte har major diagnoser eller problem.
Men det här är ju så problematiskt.
Det är det som är själva liksom anknytningsstörningens dilemma. Att så här, vi blir attraherade av det som kanske inte är mega bra för oss. Och så blir det liksom generational trauma.
Ja, jag vet, men det här är ju nästan en omöjlig ekvation. Jag pratade med en tjejkompis, hon var tillsammans med en skitsnygg kille, supernormal, ville liksom spela kort, ville ta det lugnt, ville liksom festa ibland hit och dit. En vanlig snubbe i 40-årsåldern. Hon säger, nej, det går inte, jag får panik. Mm. Det är liksom, det händer ingenting. Nej, men det gör inte det för liksom 8 av 10 människor i Sverige, utan säger, det här är ett normalt jävla liv.
Mm.
Och det är han då som håller på att tjata att det ska gå ut och ta en kaffe hela tiden. Jag säger, jag håller fortfarande på att störa mig på att han har sagt uttrycket, ska vi ta en kaffe? Jag kan inte komma över. Och ändå när han ringer så blir jag så glad. Jag bara, hej, hur är du? Så jag var glad jag blev. Han bara, ja, ska vi få tid för en kaffe? Jag var så här, jag måste lägga på.
Ska inte drickas någon kaffe?
Det triggar mig så hårt. För jag är så van vid att ut på krogen. På liksom påslaget hormonellt. Så lite vin på det. Och sen så kanske ägglossning också. Det är sommar. Att träffa någon i maj liksom. Eller någon som vill ha mig. Och jag är uppe i varv. Det är liksom hormoner. Det är påslag. Det har varit någon tävling. Det har varit en inspelning. Jag är liksom uts. Så bara, ska vi gå och ta en kaffe? Jag bara, men då kan jag lika gärna liksom hoppa ut för ett stup och dö. Och så bara tänker jag, nej, nu ska du göra något annorlunda. Men det är svårt.
Du måste ju lyssna på...
Jag måste ta den där kaffen, jag vet.
Ja, du måste ta den där kaffen, för du måste träna. För jag i mitt fjärde avsnitt i min serie Beroende som går i P1 nu, så träffar jag ju Thomas som har ett kärleksberoende. Och det var faktiskt bland det mest intressanta avsnittet att göra, för att dels att jag känner igen mig så mycket själv. Jag är ganska övertygad om att jag själv har ett kärleksberoende. Det har vi ju pratat om förut, du och jag, att vi liksom blir höga på kärlek, och det är liksom det som kickar igång oss mycket mer än vilken drog som helst. Men det hon säger, för jag frågar, hur behandlar man det då? Och då säger hon så här, ja, men vår expert som vi har med, som heter Agnes Novak. Och hon säger att ja, det liksom, man kommer ju inte kunna hålla på med avhållsamhet, för alla vill ju ha sund kärlek och relationer i sitt liv.
Ja.
Men det är liksom, dels, hon har veckoregel. När du börjar dejta någon så får du bara träffas en dag i veckan.
Nej!
Jo, och du får max träffas 120 minuter. Jag bara, nej men alltså, vad är det?
Han har pippat 3-4 gånger på
det. Men jag skulle känna mig så avvisad om någon var så här, då ses vi nästa tisdag, inte en dag före det, och du får inte hålla på sms och inte ringa. Jag bara, nej men alltså, jag skulle inte klara det, tror jag.
Inte här,
hela, det... min, så här, hela min förälskelsemetod går ju ut på så här, grov stalking, så här, liksom, så här, galenskapsmöten mitt i nätterna. Jag gör ju din också, så här, jogga till Mattias.
Ja, men jag vet, men den här andra killen som håller på lite mer, som jag nu ska försöka få till något möte med, han är också så här, men tålamod är en dygd. Jag bara, sämsta dygd jag någonsin hört. Man kanske lyckligtvis ska leva 80 år. Man kommer vara liksom fräsch i 60. Så här, tålamod, kom hit! Alltså jag går inte med på det. Och det kan, men samtidigt så är det så här, det kanske verkligen då det kan hända grejer och man kan landa. Och det blev så här, gud, det var
jo,
du
men hon
och jag.
Hon beskriver ett tillstånd som jag bara så här, aldrig hänt i mitt liv. När förälskelsen går åt andra hållet, då vet man att det är sunt. Alltså du träffar någon, du går inte igång, och sen i takt med dina då veckor, alltså 120 minuters möten en gång i veckan, så kommer det börja växa en förälskelse som liksom efter några månader gör att du känner pirrig. Jag bara, nej men alltså aldrig hänt i mitt liv.
Nej men alltså du vet, jag tänker sen när jag verkligen blivit förälskad, om jag skaffat barn med och levt ihop med. Det har varit, de har stått bredvid mig. Jag tänkte såhär, antingen har jag blivit skitirriterad och bara såhär, vad är det för tönt? Fula glajer typ. Eller också har jag bara känt såhär, kyss mig bara, för att annars så kommer jag såhär bita huvudet av dig. Så, ja. Eller liksom svarta madame. Det är såhär, det har varit, och även med vänner tycker jag har varit så, att jag får någon puls, det är någonting som händer, det är någon energi. Jag bara såhär, nej jag kan inte leva utan den här människan. Mm. Och det kommer aldrig ske över en kaffe. Nej men det kommer inte det. Och jag är ledsen, kan jag bara få vara sån? Och då säger vår gemensamma kompis Sofia att hon har hört av den där dejtgurun att så här, man måste träffas, dejta 5 gånger innan man släpper till, annars blir det inget. Jag bara, okej okay. En te som vi gick åt helvete. Nu ska jag gå för jag ska iväg på ett event. Du ska berätta klart lite om det där i din, du ska spela lite ur din lilla serie och gör lite reklam för den så folk fattar hur bra den är medan jag har gått. Och sen säger du hej då till alla.
Ja, så gör vi. Ja. Puss och kram, Slim. Vi ses där.
Ja, hej då.
Hej då.
Hej då allihopa.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ja, det här var roligt. Det här blir som ett litet eget inslag. Nu ska jag leka yoga girl. Alltså ensam poddare mer. Hur ska det här gå? Ja, hon ska hålla ett event med en superspännande ny produkt som Female Engineering. Det är Lindex som tar fram både menstrosor och sen har de tagit fram kläder så här, för kvinnor i förklimakteriet och klimakteriet. Jag ska gå på den här middagen där de lanserar. Lanseringsevent är det som Ann ska hosta. Så jag ska väl wrap it all up. Den här podden, ja, jag känner mig lost utan Ann, men det får ni ta. Det kan bli spännande. Vem är jag utan den här kvinnan? Hon sa att jag ska göra reklam för min serie Beroende i P1, och det har jag gjort. Och för er som inte har noterat detta, så sänds just nu en serie i P1 som heter Beroende. I 7 avsnitt så träffar jag personer som har olika typer av beroende, allt ifrån kokain till just relationer då, som Thomas som jag träffade och som vi kunde höra idag. Det sändes idag. Vad har vi haft mer? Alkoholberoende, läkemedelsberoende, spelberoende. Vi kommer få höra en sockerberoende också. Jättespännande. Verkligen. Så många som kommer känna igen sig, tror jag. Så lyssna. De här finns på SR Play-podden. Eller Sveriges Radio Play-appen, menar jag. Där finns en som podd om ni vill gå in. Det är väldigt så här kunskapsspäckat. För jag, efter mina 14 år i det här gebitet, alltså i beroendeträsket eller vad man ska säga, så har jag på något sätt summerat att det jag saknade när jag gick in i det här, och som jag ser som en jättestor brist i hela vårt samhälle, det är just kunskap. Alltså så här, basic kunskap. Och när man tänker på andra diagnoser som också är väldigt så här skam- och tabubelagda, det vill säga alla psykiatriska diagnoser egentligen, men faktiskt också ADHD och ADD, alltså neuropsykiatriska funktionsvariationer eller hinder, beroende på hur man vill uttrycka sig. Då, där har vi sett en liksom sån otrolig jävla... Alltså det har skett ett paradigmskifte från att man inte visste alls någonting egentligen om det här, till att gemene man typ vet vad ADHD är och vad det går ut på. Men när det gäller beroende så är det fortfarande så många som har liksom noll koll på var beroende sitter. Det är en hjärnsjukdom. 2, hur det tar sig uttryck. Ja, det finns tydliga diagnoskriterier. Och 3, vad man kan göra åt det. Så min serie, den verkligen så här fokuserar på att föra ut kunskap om beroende. Så det är mycket så här fakta, vi träffar experter som berättar på ett så här koncist, konkret och rakt sätt. Så in och lyssna på den. Jag kan berätta lite grann om min vecka. Jag har haft en sån här hundårsvecka. Jag älskar för övrigt den podden med Thomas Andersson Vi. Jag tycker det är så jävla bra take på en podd, att man inte sitter och skryter om sina framgångar, utan man berättar om vägen dit, det vill säga hundåren. Den podden kan jag varmt rekommendera, den heter Hundåren. Men jag har haft en så här riktig hundårsvecka, oxvecka kan man kalla det för också. Du vet, när man bara ska beta av grejer. Jag lämnade in ett PM i min diakonivetenskap, otroligt satisfying, men ganska så här sorgligt att jag måste göra det här lite under stress. Jag önskar att jag kunde ha den stora liksom ynnesten att få bara plugga. Fy fasen vad jag tycker att det är kul. Så, alltså jag mår så bra av att få ta del av ny kunskap. Jag är så här lite evig elev, jag älskar det. Att få sitta i skolbänken och lyssna på en föreläsning eller bara läsa liksom kurslitteratur. Och målet med det här, det är att färdigställa min kandidat i teologi. För att jag har massa restpoäng som inte jag har plockat ut. Och det är djupt unsatisfying. Och också ett så här tecken på ADHD, att man har svårt att färdigställa. Och jag har ju faktiskt ganska mycket ADHD-symptom. Men utan att ha diagnosen. Och jag vill färdigställa. Nu är jag 44 år, jag har snart betalat av mina studielån. Och jag har snart färdigställt min kandidat. Ja, men så det har jag gjort, och sen har jag pluggat på min andra. Liksom jag har ju några hemtentor kvar innan jag blir färdig anhörigterapeut. Och sen, vad har jag mer gjort? Jag har varit och föreläst, jag har planerat massa föreläsningar. Och jag har haft massor att göra med mina hästar. Jag har byggt massa hagar, jag har hållit på och tränat massa föl. Jag har haft rymmande hästar och hundar. Men vi hade också en sjukt härlig spa-helg. Och det tycker jag är så här en grej som jag vill tipsa alla er som lyssnar. För nu går vi in i mörkret. Det är höstdagjämning på lördag. Det vill säga dag och natt blir lika långa, och sen blir den faktiskt längre natten. Mörkret kommer, och Anita, min och hans gemensamma kompis, hon är så jävla bra på att planera in grejer så här långt fram. Det är jag dålig på. Och hon bokade in oss på en liten spa grej, Spakällan i Gamla stan. Det ligger på Lilla Stora Nygatan, och det är liksom i en sån här gamla stankällare med valv och grejer har de byggt ett dagspa som man kan liksom hyra som tjejgäng. Man kanske har någon möhippa eller man kanske har någon baby shower eller vad det nu är. Det är två superhärliga bubbelpooler, en jättehärlig bastu, relaxrum och duschar. Och så kan man liksom bara pipa ner där. Och det var precis det vi gjorde. Jag, Anita, Ninni och Sofia och Ann hade liksom 2 timmars bastu och prat. Fruktfat och lite bubbel. Och sen gick vi och käkade middag på hos Marie. Alltså jättemysig krog som också ligger på Stora Nygatan i Gamla stan. En sån här fransk bistro. Bistro Marie heter den ju förstås. Jag kan verkligen rekommendera. Så jäkla, jäkla härlig kväll som inte tog allt för mycket tid i anspråk, men det var bara så upplyftande och så mysigt. Massa sådana grejer ska man peppra hela hösten med för att få det riktigt, riktigt härligt. Och sen har jag också hållit på med skörd. Det är liksom, varje dag när jag går ut i skogen så får jag med mig minst en liter kantareller hem. Jag har så mycket kantareller hemma så att det tar med fasen möglar. Och blir så här ruttet så jag måste slänga kantareller. Alltså när har det ens varit ett problem i mitt liv? Aldrig. Det här är alltså mitt livs matigaste svampår. Jag har aldrig hittat så här mycket svamp utan att behöva leta efter den. För det är på riktigt bara att gå ut i skogen så bara överfaller svamparna. Det är helt sjukt. Med de orden, kära lyssnare, så vill jag säga hej då och tack för att ni lyssnar. Det är så jäkla, jag älskar att göra Inte din morsa. Jag älskar att jag och Ann får göra det här. Vi som är så här projektare och människor som bara jobbar som frilans och det händer så mycket i våra liv. Kanske mest i Anns just nu under den här delen av vårt liv. Men ändå, det här är ett så här återkommande element i mitt liv och jag älskar det. Puss!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love. And be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.